Från vad vi vet, det här är nästa steg med mig, Per Granqvist. Att bygga upp ett företag har liknats vid att köra tåg och lägga räls samtidigt. Och nog är det lätt att man bara kör på i allt snabbare hastighet utan att man tänker på det. Men tänk om man blir sjuk? Tänk om något händer som gör att man inte kan susa vidare som man gjort hittills? Kan man ens vara sjukskriven som företagare, undrar jag, och inser samtidigt hur dum frågan är. Det är klart man borde kunna vara det. Men frågan är hur? Och det är det ska jag försöka ta reda på idag.
Tjena. Maria. Tjena. Jag vet inte om det här var bra, men det här lättast för dig att kanske hitta hit, tänkte jag.
Ja. Jag har tagit tåget till Västerås där jag ständigt möte med Maria Ergyl som arbetar för att hjälpa folk som inte vill gå i väggen.
Är det här ditt stammhak eller? Det är ju alltid intressant att se vad folk väljer för ställen när man vill.
Jag tänkte på det. Tåget, inte så mycket folk som brukar komma hit. Det var bara det jag hade i tanken.
Jag är inte på väg in i väggen, tror jag i alla fall. Men visst finns det stunder när jag känner att det är tungt att kliva ur sängen. Stunder där en liten motgång får mig att helt tappa andan. Och tillfällen när jag känner att jag måste strunta i alla åtaganden som jag har i firman och istället bara ägna mig åt mig själv. Kolla YouTube eller äta godis eller göra liksom ingenting. För jag har aldrig varit sjukskriven. Jag har knappt haft ut en enda sjukdag i hela mitt liv. Jag är en sån som stannar hemma, jobbar lite mindre en dag eller två, men jag jobbar likväl på även om jag är sjuk. Men någon månad innan jag åkte till Västerås så drabbas jag av något slags virus och fick en morgon veta att det var lunginflammation och ordinerad sängläge, och där låg jag i över en vecka. Men jag sjukskrev mig inte. Det är mitt företag som jag ska tjäna till. Kan man verkligen vara sjukskriven som företagare?
Kan man. Det beror på hur du har satt upp ditt företag för att lyckas eller misslyckas. Jag är själv företagare och ibland kanske man inte har något alternativ än att vara sjuk. Mm. Och en smart företagare har då satt upp sitt företag så att det kan fortsätta rulla utan att du aktivt deltar. Om inte så skulle jag säga nej.
Nej, för jag menar väldigt många av Sveriges företagare är ju småföretagare också. Mm. Och där känns det inte som att man sjukskriver sig, för man måste lösa saker och ting liksom.
Ja, du har ju ingen inkomst om du sjukskriver dig, om det bara är du som är i företaget. Så det är det jag menar, att en smart företagare ser till så att företaget rullar utan att du nödvändigtvis behöver göra allt.
Så du har först byggt upp också en kassa och sen har du medarbetare?
Exakt. Och speciellt kanske byggt upp en kassa för att... Ibland har man inget val. Är man sjuk så är man sjuk. Mm. Och företagare har inget immunförsvar mot sjukdomar. Det tillkommer inte med entreprenörskap. Så att, jag tycker att det är ett ganska naivt beteende att tro att man inte kan bli sjuk som företagare. Så du måste set up your company for success.
Jo, men hur gör man det? Jag kan ibland bli så himla trött på alla som har enkla råd utan hänsyn till att det är ett jävla slit att driva företag. Alltså, jag är inte trött på Maria eller... Ja, inte än i alla fall, men ja, du förstår säkert. För jag fattar ju att Maria också har rätt. Man måste räkna med att man kan bli sjuk. Man måste se till att den möjligheten finns. Så kanske jag är mest sur på mig själv för att jag absolut inte räknat med det. Bildningsaktiebolaget, vad vi vet, har alltid byggt på mig och min förmåga som grundare. Och jag börjar bli ganska trött på det. Och jag börjar bli ganska trött av det. Det är kanske med mitt förhållande till sjukskrivningen som det är med mitt förhållande till likviditet. Som jag länge trodde var något som kunde drabba vem som helst slumpvis som en lunginflammation, men som visade sig vara något man kan föra till att beräkna. För jag träffade en gång en revisor som tydligt konstaterade att jag hade fel, och det var det jag behövde att bli bättre. Lyssna på avsnitt 11 om du vill höra det. Hur som helst, jag tycker att det är trams att säga att man ska set up your company for success.
Men är inte det också sådana här amerikanska floskler just med att ja, men man kan och man vill och sånt? Det är inte så jävla lätt att samla in pengar och börja anställa folk och så.
Nej, om man inte kan ha de tankarna innan så kanske man inte ska vara företagare. För du kan bli sjuk imorgon. Och vad gör du då?
Ja, du menar att det är en sån liksom anställd attityd?
Nej, jag menar att det är en mer smart attityd att inte vara naiv inför det faktum att du är immun mot allt som sker sjukdomsväg. För så vet vi alla att så är det inte. Och sjukdomar kryper ner allt längre ner i åldrarna. Det är inte så att man startar ett företag och tänker jag kommer att bli sjuk.
Nej.
Men det är en aspekt när man startar företag. Vad händer om jag aktivt inte kan jobba? Och om man säger nej, jag kommer aldrig bli sjuk.
Ungefär här blev det en obekväm paus i vårt samtal. Vi satt där på det där stället nära stationen Västerås som Maria valt, för det var enkelt för mig att ta mig dit. Och jag insåg att jag behövde göra något som var svårare än så. Jag insåg att jag var en sån som sa, nej, jag blir aldrig sjuk. Jag sa det ju faktiskt nyss i början av det här avsnittet. Och grejen med Maria är att hon också sagt det en gång. För några år sedan så blev hon sjuk. Hon borde förstås ha sett det komma, för varningssignalerna, ja, de fanns där. Ständigt ont i nacken, händer som domnade bort, återkommande urinvägsinfektioner. Men hon, ja, hon rusade på ända tills hon gick rakt in i väggen.
Men berätta, hur märkte du att liksom det var för mycket och att du inte mådde bra?
Det när jag började, jag är generellt sett en temperamentsfull person.
Mm, kunde och vi aldrig ana. Mm.
Och när jag får ännu lägre tålamod med människor, då vet jag att nu är det någonting på gång.
Mm.
Det är så jag märker.
Att men det vet du nu. Men nu, hur händer det när du känner att det blev för mycket den där gången? Liksom? Märkte du det då? Eller det kan du inte gjort, för då hade du stoppat. Körde du bara på då, eller?
Nej, när jag märkte det så ställde jag om mitt företag.
Nu märkte du var irriterad på alla.
Ja, nej, men jag har ju tidigare varit utbränd. Så för mig är det mycket lättare att känna igen signaler. Och så jobbar jag med den här typen av frågor.
Idag driver Maria-organisationen Vägra väggen. Och hon föreläser om de här frågorna. Och så har hon skrivit en bra bok om det. Som också heter Vägra väggen. Och sen hoppar hon dessutom in som interimchef inom HR. Med jämna mellanrum.
När du blev utbränd, var du anställd då? Eller
då
var
jag anställd.
Ja.
Mm. Men jag känner ju av ibland när det blir för mycket, även nu som företagare.
Ja.
Och då styr jag om ganska snabbt. Jag fortsätter liksom inte med skynken för ögonen och tror att det ska bli bra. Det är det som jag tror är den stora skillnaden. Att många bara kör på. Det finns en grej att...
det är lite mycket nu. Det är lite mycket nu.
Exakt. Det är lite mycket nu. Hur många har mycket nu jämt?
Mm. Alla har en stressig höst. Alla har haft en ganska stressig vår, tycker jag. Den här våren har varit stressig. Det säger folk hela tiden.
Nej, men det är coolt att ha mycket att göra. Man känner sig viktig.
Man känner sig viktig, säger Maria. Och här berör vi förmodligen en rot till utmattningssyndrom. Man känner sig viktig om man vill känna sig viktig. Synen på sig själv spelar roll. Om man byggt en identitet som handlar om att man är den som klarar av saker, så är det svårt att inse att man ibland inte gör det. Det kräver en förändring av identiteten.
Hur hanterar man det där på ett vettigt sätt? För det kommer kanske tillbaka till frågan om, liksom, om man kan vara sjukskriven som företagare. Å ena sidan så kan man inte det, för att man är ju den som driver företagaren. Å andra sidan så måste man kunna vara det. För att det är kanske det som är den framgångsrika företagarens signum. Att man faktiskt kan kliva bort. Eller man faktiskt kan vara sjuk om man skulle bryta ryggen eller något.
Korrekt, och det är det jag håller med om. För när du ställer frågan, kan man vara sjuk som företagare? Ja, alla kan vara sjuka. Men ditt sjukdomstillstånd sänker det hela ditt företag. Och det är där vi kommer till den viktiga frågan. Hur väl har du liksom hanterat, alltså gett dig själv förutsättningar? För du väljer ju inte när du blir sjuk. Du skulle ingen bli sjuk. Men du kan bli sjuk. Och det där man behöver liksom ha en aspekt. Hur har du planerat?
I mitt fall är ju saken den att jag inte planerat. Jag kommer från en del av landet. Jag fick höra att man värpte först och kacklade sen. Jag föraktar faktiskt de som bara springer runt och pågår och pratar om saker och finner en stolthet i att jag gör min sann grejer. Men det är förstås också min identitet och hur jag ser på mig själv. Och Maria, ja, hon är inte så imponerad.
Jag kan ha ganska många grejer i huvudet, bollar i luften etc. Jag kan göra ganska många saker. Och jag får ur med saker. Saker händer runt omkring mig. Hur man då ska liksom växla ner och hitta det här är det som är... Jag ska inte göra så här mycket. Är det där att ta sig tid att fixa naglarna? Eller är det där att liksom bestämma sig för att aldrig jobba på helgerna? Eller liksom?
Alltså jag tror inte på de sakerna. Och jag tror att om man som företagare, om man springer på alla bollar, då kommer jag tillbaka till det. Då blir ingenting av. Alltså jag tror man behöver ha liksom...
Jo, man får ju skitmycket gjort.
För man får inte skitmycket gjort.
Man har hög kapacitet, man får ju gjort både här och där och där. Liksom. Man levererar hela tiden liksom.
Jag tycker inte det. Jag tycker inte alla de här bollarna som man springer på blir av. Alltså man måste välja ut ett par bollar och springa ordentligt på dem. För att om du springer på alla så blir alla halvbra.
Maria har spelat fotboll på någon slags hög nivå, så hon vet vad hon pratar om även på det här området.
Det är lite så. Om du till exempel är en smart anfallare, springer inte på alla bollar. För då har du dels tröttat ut dig och sen har du dels, när det väl kommer en riktigt bra boll, så har du inte energi att springa förbi din försvarsspelare. Utan en duktig anfallare, som jag själv tidigare var i den positionen, jag vet vilken boll som kommer kunna ta mig framåt. Och det här är, jag tror man ser skillnaden på en framgångsrik företagare och en som kanske någonstans harvar runt men inte riktigt kommer fram. Det går inte springa genuint på alla saker som presenteras för dig. För jag får förslag varje vecka på saker jag skulle kunna engagera mig i. Och jag säger nej till 90% och behåller 10. Förut sa jag ja till 90% och sa nej till 10. Jag tjänar mer nu när jag gör mindre.
Maria förklarar för mig att hon blir bättre på att säga nej. Att hon slutar springa på nätverksgrejer som aldrig ger något tillbaka den utsträckning som motiverar att springa på dem. Att hon blir bättre på att se sig själv i spegeln och fundera på vad som driver henne nu. När hon såg vad som kunde hända när hon inte funderade över det. Och identiteten som duktig flicka tog överhand. Hon berättar också att hon blir tryggare i sig själv. Att hon vet att det hon tillför i olika sammanhang räcker. Och det är bra. Och därför inte behöver jaga nya lösningar eller ligga i framkant, vad det nu är.
För att jag jobbar ju mycket med det här med stress och utmattning. Mm. Och träffar många företagare och även arbetsgivare. Men där är det väldigt mycket så att man vill hitta konstant nya lösningar på samma problem som redan har lösningar. Mm. Och det här är något generellt sätt att man måste hela tiden komma på nya sätt att göra samma saker.
Man ska vara i framkant liksom.
Ja, vad är det för ord egentligen? Framkant. När är man i framkant?
Mm. Nej, men man springer man kanske på en trendgrej. Nu ska alla hitta på hur kan vi använda ChatGPT. Jag är säker på att här på vad det här, vi sitter på ett komfort i Västerås. Här är säkert någon människa som funderar på det som kan ChatGPT hjälpa oss med frukosten liksom. Mm.
Ja, garanterat kanske att GPT löser allt som går att lösa. Ja. Så då blir vi liksom besatt av det initiativet. Så inser vi att det funkar inte och då hittar vi en ny. Du måste
vi tittar på den nya istället för hur kan vi jobba smartare?
Ja. Och liksom allting behöver inte, precis som du säger, alltid vara nytt. De sakerna som lyckas bäst för mig är de sakerna som jag har stått för ganska länge. Inte liksom det nya jag kommer med, men det kommer såna här hippa ord som alla hakar på. Self-care, du vet, såna här grejer som, vad är det? Alltså om du är stressad eller har för mycket att göra som företagare, du kan gå på 200 massagetimmar, huvudproblemet försvinner inte för du har bara lagt bandage. Du har liksom inte åtgärdat såret.
Det där är jätteklokt sagt, för jag tror att vi håller, alltså det är någonstans med att veta vad är tillräckligt.
Mm. Och det vet bara du, för min tillräcklig kommer se annorlunda ut än din tillräcklig.
Mm.
Det är lite det här att vi också jämför oss. Ja, som företagare blir jag väldigt stressad av bokföringen varje månad om du gör din egen bokföring. Någon annan kanske tycker det är otroligt skönt att sitta i sina administrativa timmar och mata in de här fakturorna och allt det där. Så hur ska jag då jämföra mig? Då blir det istället, men gud, kan du bli stressad av det där? Så att vi måste någonstans bli, våga lite möta oss själva. Det är det som också är huvudproblemet. Är vi rädda för att möta oss själva för vad vi ska få reda på när vi väl gör den resan? Det märker jag att många också har svårt för. För vem är jag när jag möter mig själv? Inte den här personen som springer på nätverksträffar hela dagarna.
Frågan om vem man är eller hur man ser på sig själv och det man gör kan vara avgörande för hur man lyckas undvika utmattning. Men också för hur man kommer tillbaka. Mer om det efter det här. Om man inte känner att man kan vara sjukskriven som företagare, är man då ett offer för situationen eller är man ansvarig för situationen man satt sig i? Maria Ergül tittar på mig och jag förstår att hon undrar om det bakom min attityd att inte bli sjuk lurar en slags offermentalitet. Där jag borde gjort mig själv till min egen sagas hjälte och till de eventuella sjukdomar som drabbar mig, ja, de kommer så att bli farsoter utanför min kontroll. Allt det här går egentligen att förebygga med planering. Hon förklarar.
Jag tror inte jag håller med dig där. Att jag tycker när jag läser så tycker jag att det är många som vill lyfta fram att man har haft det lite extra tufft för att man har den här utländska bakgrunden. Jag tror däremot vi har fått ett extra driv från våra föräldrar att de har kommit hit för att ge oss en bättre
samma
framtid.
Samma som amerikaner har driv för att liksom för tre generationer sedan eller fyra så kom de. Man tog sig för fan dit. Kalifornien är ju mycket mer driv än New York och östkusten för att liksom de fick åka längre. Du pratar ju egentligen också om någonting så här som är intressant som handlar om offerrollen. Är man ett offer som företagare eller inte? Kan inte det påverka också om man blir stressad eller om man blir utbränd eller så?
Jag tror offermentalitet är ett personlighetsdrag. Så att om du naturligt går in i den typen av stickad offerkofta enkelt så fort du möter motstånd. Att alla är emot mig snarare än vad har du gjort för att hamna där du är.
Mm.
Och det tror jag är ett typiskt drag många har. Någon annan syndromet. Att allting som händer dig, företagare, är någon annans ansvar. Inte liksom alltid gå tillbaka till sig själv. Då är vi tillbaka till den här med självbilden. Det blir jobbigt att förstå att jag hade kunnat ta ett annat beslut för att inte behöva hamna i en offersituation. Men där hamnar vi för att vi någonstans... Och där kan jag säga att jag har en fördel som med föräldrar med utländsk bakgrund. Du får inte gå in i offersituation för de har haft det mycket jobbiga. De hade 14 hål i sina byxor, brukade min pappa säga. När jag var 14 hade jag 14 hål i mina byxor. Ja. Du har byxor för ett och två på dig. Ja. Där tror jag vi har en skillnad. Så att vi trivs att gå in i offer för att sympatier...
Nej, men för jag tänker, i stress, det här jag läst någonstans, att liksom stress kan ju byggas upp av att man känner att man inte är herre över sin situation.
Exakt.
Jag är ju väldigt stresstålig, men jag är också fullständigt herre över min situation. Så att jag tar 12 minuter mitt på dagen när jag sover och jag kan känna att nu är det för mycket och då kollar jag på liksom, sträckkolla på så här, bingear Fab Five på Netflix eller vad det kan vara. Liksom så här. Alltså det finns ju sätt att blow off steam eller sånt heter det på amerikanska. Men att man liksom lättar på trycket, att man liksom är snäll mot sig själv.
Mm. Och där är det många, jag tror extremt mycket på att liksom bli självmedveten och också vara snäll mot sig själv. Det, här, det heter ju också så att något trendigt ord som self-compassion. Att
Men man kan ju alltid skicka en offert till, man kan ju alltid ringa ett samtal till.
Och ett mail till och allt det här. Men är vi inte tillbaka till då det här med gränssättning? Att gränser handlar inte om bara att jag sätter dem mot andra, men också någonstans mot mig själv. Att du kommer aldrig bli klar, så du måste bestämma dig för när är jag klar. För annars kan du fortsätta hela tiden. Det finns inget stopp som företagare. Du kan alltid göra mer, tjäna mer, få mer affärer. Men du ska utföra de här affärerna också. Mm. Det handlar inte bara om att vinna dem. Och som företagare är du en vandrande brandingpelare. Mm. Du kommer till ett uppdrag, jag som jobbar med HR-frågor, jag levererar inte bra, men då kommer jag inte dit igen. Så att om jag kommer dit halvtrött, då kommer jag inte kunna leverera som jag ska. Och det är inte så att jag har 5-6 chanser på mig som jag har när jag är anställd. Nej. Utan då kommer jag, ja men den här konsulten var inte bra. Så nästa gång vi ringer någon för att jobba med kränkande särbehandling, då kommer vi inte ringa Maria Ergul. Så att där också, vi är tillbaka till kanske min huvudtes att lära dig förstå vad har du kapacitet. Vi har otroligt mycket resultatfokus. Vi sätter upp ett resultatmål, jag ska nå det. Men har du kapacitet att nå det resultatet? Jag brukar utgå ifrån kapacitet. Jag sätter upp kapacitetsmål. Och sen försöker jag nå det, för då vet jag att jag har kapacitet att nå det här målet. Och kommer jag inte dit, så är det för att jag inte har nått dit. Annars faller jag alltid kort. Förstår du? Jag vänder på de där begreppen.
Men om man har mycket kapacitet då?
Ja, men om man har mycket utrymme för kapacitet. Jag kan jämföra mig med några andra. Alltså, jag får så fruktansvärt mycket gjort att ibland när jag sitter där så tänker jag, alltså behöver jag 8 timmar till det här? Då säger alla till mig, du måste fakturera mer. Bara för att du är snabb. De förväntar sig nog att äta 3 dagar. Jag bara, men jag är klar på 2,5 timmar med det här. Ja, men då fakturerar du ändå 3 dagar för det. De förväntar sig nog en vecka för det här jobbet. Och förstår du hur jag menar? Man kan använda sin kapacitet lite på olika sätt.
Just det.
Vad har du för kapacitet? För är du snabb
kommer,
eller?
Kommer vi tillbaka till det. Så här, jag har kapacitet att kunna göra en veckas arbete på 3 timmar, säger vi för enkelhetens skull. Då ska du ta betalt för den veckan. Och sen kanske du ska belöna dig själv med att ha 2 dagar ledigt.
Exakt. Amen. Så menar jag. Att då behöver du om jag ska veta det, då behöver jag lära känna mig själv. Och det är det här jag märker att folk inte vill. För det kan komma fram lite saker man kanske inte vill veta om sig själv. Så är det för alla oss. Jag tror alla människor har en mörk sida. Vissa erkänner, andra gör inte. Så att just förstå det här har varit min stora resa med att balansera stress, görande, varande. Jag tror jag är för ärlig också när det gäller affärer. Jag har otroligt svårt att vara... Nej, men det här om jag är klar på 3 timmar och jag vet att för andra tar det här...
Men man kan inte vara för ärlig.
Nej, men det är en av mina brister.
Man kan vara och rak uppskatta alla för man vet vad man har det i. Liksom. Men jag tänker, sen behöver man inte berätta det på det sättet.
Nej.
Alltså hur lång tid det tar... jag säger egentligen på samma sak som Maria. Utgå från vad som ska göras, inte hur lång tid det tar. Lägg fokus på det som blev gjort i kommunikationen med kunder. Inte om det tog dig 10 timmar eller 10 minuter. Det är ju värdet de betalar dig för, aldrig tiden. Och i det kanske finns också en annan nyckel, att känna att man duger.
Jag blir aldrig liksom påverkad av att jag ser någon springa snabbare än mig, för att jag har tilltro till att det jag säljer kommer vara annorlunda än den övriga säljer.
Eller kanske bara liksom tillräckligt annorlunda.
Tillräckligt annorlunda?
Inte som du har inte jätteunika tankar, men de är tillräckligt.
Nej, men alltså jag tror att...
Lite som att säga, alltså du är inte...
Jag är inte unik.
Nej, men Lisa, så här, du är inte unik och du är inte Heller, du är inte heller duktig, utan du är bara lite mindre sämre.
Exakt, det kan vara en bra utgångspunkt. Men jag tror också att om du...
Om det är något väldigt förlåtande och förlösande i att liksom tänka liksom så här, ja, men jag är inte bäst, jag är inte svinbra på det här, men det, jag är i alla fall inte lika dålig som många andra.
Men jag undrar om jag skulle kunna tänka så. Jag tror jag tänker att på de sakerna jag jobbar så tror jag att jag tycker att jag är bäst. Jag skulle nog ha svårt att säga att jag inte tycker att jag är...
Nej, men man går in i ett möte och så här winging it. Det är ju ändå en känsla av att liksom, ja, ah, jag är tillräckligt bra för att kunna göra det här.
Ja.
Det finns de som är mycket sämre på att komma in i möten oförberedda än vad du är.
100%. Och det finns sådana som är både bättre, sämre, samma nivå. Det kommer alltid finnas. Mm. Det kommer alltid finnas någon som är bättre och det kommer alltid finnas någon som är sämre.
För du har ju accepterat att du kommer inte vara... Du är inte toppen i det här mötet, men det är okej.
Okay. Exakt. Absolut. Men jag tycker också att man, när man tänker på det här, för att jag, om vi kommer tillbaka till kärnan i det här samtalet, det här med hållbarhet och stress för entreprenörer, eller stress snarare, kan man sjukskriva sig som entreprenör? Och det kommer ju alla svara på ja. Men om du kan överleva som sjukskriven, som entreprenör, det är det som är huvudfrågan för mig.
Mm.
För alla kan, men överlever du sen när du har kommit tillbaka från den här sjukskrivningen?
Mm.
Det är det jag någonstans snarare förbereder, har med som en aspekt i min företagsplan. Snarare att jag går omkring och planerar för att jag ska få ett sjukdomsbesked.
Vad krävs för att du ska kunna säga, ja visst, klart jag kan vara sjukskriven. Alltså det är egentligen det du planerar för.
Exakt.
Mm. Men en fotbollsliknelse här då, kan man gå in på en plan och känna att idag blir det en... okej match, jag är inte i toppform. Och hur hanterar man då det?
Jag tror att en fotbollsspelare som håller på elitnivå, om den känner, jag kliver in här, idag kan det bli en okej match. Du har 90 minuter på att vara på topp. Det är inte ens en skillnad. Idrott och företagare, kliv inte på om du inte är på topp. Alltså jag tycker att det är det som avgör om du är en fantastisk fotbollsspelare eller inte. Att du vågar säga, jag är inte på topp idag. Lämna din plats till någon annan då, för du kommer inte prestera på topp. Och ni har 90 minuter på er att vinna. Och om du inte är på topp, vad ska vi göra med 10 på planen? Vi kan ha 11.
Mm.
Och den är inte många som har. Att våga säga att idag är inte jag på topp.
Ja, och då måste du komma tillbaka till det för att knyta ihop andra saker. Att liksom, då måste du se till att du har ett lag. Så att du har tid att inte vara på topp.
Mm. Man brukar säga inom fotbollen, den här personen håller i bollen för länge. Och att hålla i bollen för länge, det är någonting man gör när man är ungdomsspelare. Alltså någonstans mellan 12 och 16.
Absolut, de får bollen där borta, så hela, och de ska fram, de passar inte till någon.
Inte till någon, men som A-lagspelare eller när du börjar på elitnivå och du fortfarande håller i bollen.
Mm.
Det är två olika saker. Ett, du har kanske inte tilltro till dina medspelare, att du tycker att du gör det här bäst själv.
Mm.
Och hur ska vi då vinna?
Mm.
Du kan inte förflytta dig över sådana ytor. Och det är samma sak med företaget. Delegera. Du behöver inte anställa folk, men du kan delegera... Jag menar, jag delegerar grafik till en som jobbar med grafik. Jag har en som gör webben.
Mm.
Jag har en som gör redovisning. För det är inte jag bra på. Men jag kommer lägga hela min vecka på det. Och sen bli utmattad av att göra mina sidosysslor. Och inte ha energi för huvudsysslan. Det är också ett sätt som jag förbereder för att inte bli sjuk av i alla fall stress.
Men är du då duktig på också att säga så här att okej, okay, de här nyhetsbrevna, det blev okej. Okay. Jag hade gjort det bättre, men det blev okej. Okay, för det är priset jag får betala för att jag slipper tänka på det.
Jag kan tänka så idag. Förut kunde jag inte tänka så. Då ville jag peta i allt.
Mm.
Men en del av min egen utveckling som företagare är att acceptera att min bäst kanske inte är vad andra tycker är bäst. Det kanske finns någon annan som är bäst på det här, och acceptera att den då kan komma in.
Mm.
För jag har hittills inte märkt att mina nyhetsbrev blir sämre sen jag har delegerat det till någon annan som jag bara godkänner en faktura i systemet för. Och då kanske kan ta 5 extra coachingtimmar för att jag har delegerat det där nyhetsbrevet.
Mm.
Det tror jag är ett hållbart sätt. Hållbart är inte alltid, ja men du vet, vad vi tror att det är.
Maria och jag sätter punkt för vårt samtal. Men när jag ska resa mig upp så kommer hon på en grej till som hon vill lägga till. Och det visar sig vara något som har funkat bra för henne för att komma tillbaka. Och som jag nu i efterhand hjälpt mig att inte gå i vägen. Så här, ja, här kommer det.
Gå i terapi, skulle jag säga till alla. Alltså att jag skulle vilja att alla går i terapi, för en stor del av att vara företagare handlar om att lära sig att förstå sig själv och sina beteenden. För då kommer du lyckas bättre i besluten du behöver ta som företagare.
Mm.
Det är ett råd jag skulle ge till alla.
Sa företagaren Maria Ergyl, som skrivit boken Vägra väggen, vis av egna erfarenheter. Eftersom Almi är vår samarbetspartner för den här säsongen av Nästa steg får jag ringa en rådgivare, nämligen Sven Bruckman.
Hej, Sven på Almi.
Hej Sven, det här var Per Granqvist på podden Nästa steg.
Ja, hallå.
Jag har ringt honom för att få en lite mer formell förklaring om man ska tänka på för att kunna vara sjukskriven som företagare. Ja, parallellt som att man går i terapi och funderar sin självbild. Alltså, då finns en hel del praktiska saker man kan göra, berätta Sven.
Det är viktigt att man tänker då att man har en sjukförsäkring möjligtvis. Att man säkrar upp olika processer i företaget eller man hittar möjligheter att pausa vissa uppdrag eller ja, att man då försöker förhandla med kunder eller uppdragsgivare eller leverantörer om olika saker. Det beror mycket på hur mycket fasta kostnader man har i ett företag. Har man en hyra, hur man är lokal, hur ska man göra med den? Hur långvarig blir sjukskrivningen? När kan man räkna med tillbaka och så vidare? Det är mycket sånt som spelar in här också. Grundläggande kan man säga att har man ett aktiebolag och det är den enda inkomsten man har, då ska man ju betala ut sig en lön. Vissa företagare tänker att jag tar inte någon lön, jag går bara på utdelning för det finns vissa skattefördelar. Men då är nackdelen att man inte får en sjukpenninggrundande inkomst, alltså ingen SGI. Och den ligger till grund för beräkningen av sjukpenning. Då kan det bli lite problematiskt om man inte har tänkt så långt från början.
Mm. Och vilka råd har du till den som funderar liksom, om man ska ta, alltså, man vill ju hitta balans i livet och kanske kunna ta paus från firman ibland och sådär liksom. Hur brukar resonemanget gå då? Vad tycker du är rimligt? Du har ju också liksom, träffat så mycket företagare och vet vad som funkar och inte funkar. I teorin så ska man göra massa saker och i praktiken är det kanske lite mer komplext.
Ja, som sagt, lite beroende på hur situationen ser ut i företaget, vilka åtaganden har jag? Vilka fasta kostnader kan jag ta bort det? Kan jag ha företaget bara vilande i citationstecken? För att ha företaget vilande har ju ingen juridisk betydelse. Så man kan ju pausa verksamheten på så sätt att man inte tar in nya uppdrag. Och om man inte har stora fasta kostnader då blir det bara ja, några få saker man behöver bokföra. Och det blir som nästan att man har inga pengar in och kanske nästa pengar ut. Men man måste i alla fall deklarera det till Skatteverket. Då. Men det är klart, man kan ha företaget vilande och pausa den på så sätt.
Konstaterar Sven Bruckman på Almi. Det är råd från andra företagare som jag lärt mig mest av och jag lärde mig onekligen en massa av Maria Ergul. Vet du någon företagare som liksom jag funderar på de här grejerna? Använd delarfunktionen i din poddapp då för att tipsa om dagens avsnitt så att de kan få perspektiv på det här ämnet som så många brottas med. I nästa avsnitt, ja då får du höra en annan företagare som tar steg framåt och kanske är just det steg du funderar på nu. Eller kanske är någonting som håller dig tillbaka från att ta nästa steg. Följ podden här i appen för att inte missa nästa avsnitt. Och till nästa gång, ta hand om dig. Alltså, på riktigt.